Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We recording live right here tonight.
Nu menar jag att jag ska börja nu.
Ja.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Och då var ni välkomna till ett nytt avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker med mig, Anna Bågstam. Och med ikväll är på länk
Rasmus Klamas
och
P.O. Bengtsson.
Ja, woohoo! Och ikväll har vi läst boken Den högsta kasten av Carina Rydberg.
Ja, vi ska åtminstone prata om den ikväll. Vi kanske inte har läst den just ikvällarna.
Nej, gud, vi har ju tragglat med den ganska länge.
Det får man säga.
Det får man säga, ja. Ja, men och ska vi kanske bara börja med att säga varför vi har valt den här boken?
Mm. Men alltså, det är ju någonting som heter Stockholm läser, som har skapat lite förvirring, åtminstone hos mig, att jag inte riktigt visste vad det är eller vet vad det är för någonting.
Mm.
Men Stockholm läser låter ju som att, ja, jag befinner mig i Stockholm, så då måste jag ju läsa det, så att säga.
Ja, men om man ska förtydliga det lite då, så kan man säga att det är Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Författarcentrum som anordnar det varje år. Och det handlar väl egentligen om att stockholmarna ska läsa, och Rasmus då, och framförallt en bok om ja, men Stockholm i någon mening.
Just det, alltså Stockholms skildring då, är det typ?
Ja. Okay. Precis, och sen är det ju, man kanske kan kalla det en stor läsecirkel, men det är ju massa författarsamtal och så kopplat till det temat.
Ja, då är vi en del av det.
Ja, hur känns det att vara en del av det, Rasmus, du som är från Göteborg?
Men det känns ju ovanligt med en sån här otroligt så romantisk vurm för en motståndarstad.
Ja, men du var ju inte helt negativt inställd till just Högsta kasten, eller hur?
Att läsa den, menar du?
Ja, nej, precis. Du blev ju lite glad.
Ja, precis. Jag läser ju litteraturvetenskap, och en lärare till mig har doktorerat bland annat i hennes författarskap. Så då har han liksom vurmat väldigt mycket för att man ska plocka upp den nu när den finns i nytryck pocket.
Ja, just det. Och just Högsta kasten också av hennes ganska digra författarskap.
Jajamän.
Ja, men vad bra. Men jag tänker att ska vi börja lite med PO, att du läser lite ur boken så att man känner av tonen.
Yes, jag ska läsa en text som är inledningen av boken ganska tidigt då. Så vi får en känsla för hur Carina Rydberg skriver och vad den här boken går ut på eller vad den handlar om. Okej, okay? Ja. Han heter Mikael H. och jag hade bara träffat honom en gång tidigare. Blont hår, tunna läppar. Jag minns att han påminde mig om Dennis Leary. Det var en likhet inte bara i anletsdragen. Den fanns i hans blick. En sorts gladlynt sarkasm. En opolitlighet så uppenbar att den tangerade det rent komiska. Jag kunde inte bestämma mig för om jag tyckte om honom eller inte. Jag visste att han var musiker, och jag begick misstaget att fråga vilken sorts musik han komponerade, och han blev förnärmad. Vad skulle du säga om jag frågade dig vilken sorts böcker du skrev? Och han hade naturligtvis rätt. Det är den frågan jag hatar mest. Han berättade att han skulle stanna i Stockholm bara några dagar, och sen bad vidare till London, eller var det New York, Genève, Lissabon. Omöjligt att säga var Mikael H. hörde hemma. Han hade varit i Indien flera gånger. Goa, han älskade Goa. Vi är några musiker som träffas där varje år, sa han. Ska du inte komma ner? Jag minns inte vad jag svarade. Jag tänkte på Indien. Jag mindes en resa till Istanbul. Hur jag stod vid det öppna tågfönstret och såg de fallfärdiga balkongerna. Tvätten som hängde på tork. Hur jag andades in doften av kol, av Asien. Och med ens visste att den här platsen inte låg tillräckligt långt bort. Att det inte var här jag ville vara. Jag har varit i Indien, sa jag. Jag var där 1985. Ja, du måste åka till Goa. Jag sa inget. Utan att veta om det hade han redan övertalat mig. Jag frågade när han tänkte åka och vart han skulle bo. Han skrev ner namnet på ett hotell drivet av en Antoinette de Sousa. Hon minns mig. Fråga efter mig där. Candolim. Det är dit jag åker när jag vill ta det lugnt. Han hade redan beställt sin biljett och skulle åka strax före jul. Ändå visste jag att vi aldrig skulle ses i Goa. Jag är en vidskeplig människa och nu hade Mikael H, som jag inte kände, givit mig ett tecken. Jag slog ihop kalendern i vilken jag hade skrivit ner Antoinette de Sousas adress. Det var sen höst, det var november 1994 och 2 veckor senare bokade jag min biljett till Bombay.
Så där. Ja, där fick man ju en liten inblick i hur det låter.
Yes.
Ja, men så att man får ytterligare ett sammanhang, ska vi säga någonting om, mer om handlingen i den här boken? För här åker hon ju plötsligt till Indien. Jag tänker just introducerat den som en Stockholmsskildring, men...
Ja, men precis. Men det är ju alltså 2 böcker. Det är 2 böcker i en man får här, kan man säga. Där den första delen utspelar sig i Indien och den andra delen utspelar sig... Inte bara i Stockholm utan på en specifik plats i Stockholm mer eller mindre.
Ja, en specifik krog kan man säga.
Precis. Men första delen utspelar sig i Indien då, och andra delen i Stockholm. Så.
Mm.
Vad kan man säga mer? Jo, men hon ägnar sig åt 2 stycken relationer. En i varje roman, om man kan, eller en i varje del kan man säga. Mm.
Det tycker jag man kan säga. Det handlar ju egentligen om hennes relationer.
Yes, det gör det. Så hon har en relation i Indien och hon har en annan relation i Stockholm.
Ja, och sen så tycker jag man kan tillägga att hon har, det här kan ju vara min tolkning då, men att hon också, när hon kommer till Indien så känner hon ju att hon är en annan person än den hon är när hon sitter på den här puben i Stockholm. Och att det präglar hennes relationer också.
Ja.
Jag vet inte om ni håller med i det. Vad säger du, Rasmus?
Nej, men det är ju någonting med också liksom sättet hon skriver, så är det ju som att hon skriver ju från en liksom en framtida, sitt framtida jag på något sätt.
Ja.
Och reflekterar ju ofta över så här, då visste jag inte det här och sen det här skulle förändra mig i grunden och så vidare. Så det är ju väldigt mycket att hon liksom rent på förhand också eller liksom nu snarare i efterhand beskriver den här som väldigt så tongivande för hennes liksom, liv.
Exakt. För övrigt också ett grepp som jag trodde var så här förbjudet. Att det var lite billigt att man bara, då visste jag inte att han skulle komma att förändra mitt liv. Typ att man inte faller på att skriva så i.
Mm.
Det är liksom inte den typen av cliffhanger som är önskad just nu.
På 90-talet var det kanske annorlunda.
Ja, men ska vi kanske börja där egentligen? Eller vi kan gå tillbaka, behåll den tanken, PO, för jag har en spaning på det.
Mm.
Men jag måste bara säga, apropå att du sa att det är 2 böcker i en, för det är det verkligen.
Ja.
Att jag tycker att det känns som att den första delen, när hon är i Indien, är mycket mer välskriven och mer... Ja, men där tycker jag ändå skildringen är lite mer drömsk liksom. Det känns som att den andra delen har kommit till som en nödlösning. Typ att det var så här, du kan ge ut den här första delen om Indien, men det måste finnas något slut. Jag kommer inte på något. Och så sitter hon och super istället på krogen.
Ja.
Lite så tycker jag den känns.
Men för andra delen är ju väldigt mycket också hennes sätt att bearbeta vad som hände i Indien och liksom... formulera om det till en bok. Eller liksom mycket handlar om hennes skrivande och hennes skapande process och hur hon liksom berättar berättelsen om den här relationen i, från Indien för massa olika människor i Stockholm. Så det är ju,
lite meta i den.
Det är ju liksom det är ju inte en man som är snäll mot henne i Indien överhuvudtaget.
Nej.
Och det är henne ändå, alltså det handlar väl också om hennes ständiga jakt på bekräftelse. Alltså...
Ja, men exakt. Alltså jag kan tycka så här att hon är ju inte heller så snäll mot sig själv.
Nej, det är hon inte.
På något konstigt sätt. Så att hon inleder ju också de här relationerna med en ingång som är liksom... Alltså jag vet inte, överallt i den här boken så får man ju läsa hennes tankar i kursivt. Och i någon del där så är ju hennes tanke liksom att hon... Och det är när hon är med den här mannen i Indien. Att hon tänker då så här att behöv mig, låt mig få vara allt för dig. Alltså hon är ju väldigt... vad ska man säga, hon underkastar sig ju honom på något konstigt vis. På ett sätt som att hon inte själv har något värde riktigt.
Exakt.
Och så får man ju en bakgrund till det också, för att det liksom varvas med glimtar av hennes uppväxt som är ganska sorglig eller hård. Och man liksom...
Så det är en upprepning av mönster egentligen?
Ja, precis. Och sen kan man ju känna att när historien förflyttas till Stockholm liksom, så är det fortfarande samma situation på något konstigt vis. Fast att hon kanske då har med sig den här indiska bilden av ett kastsamhälle, så att det nästan är uttalat att de här tillhör den högsta kasten och jag vill vara sån, men jag kan aldrig få vara det här. Alltså hon filosoferar ju på något sätt utifrån den här, från det samhället hon har sett i Indien.
Mm.
Och applicerar det lite på den här Stockholmskrogen. Och personerna som glider runt här. Jag vet inte om ni håller med.
Ja, det ska väl sägas också bara då att om den här Stockholmskrogen, det är alltså P.O. och Company.
Har du varit där, P.O.?
Jag har varit där, ja, det har jag.
Mm.
Du har inte det, Anna?
jag var ganska ung.
Okay.
För den här tiden.
Ja.
Utan att jag menar att du var gammal.
Nej, ja, men det var ju så det blev, att jag är gammal. Så att,
nej.
Det kan du inte ha osagt.
Ja. Det är svårt att plocka tillbaka det nu.
Ja.
Förlåt.
Jag har varit på PA Company och det är ju som Carina beskriver och som man mycket väl vet om. Det finns lite myter kring just den här krogen, att det är liksom som en informell medlemsklubb. Alltså, mm. Det är en öppen dörr, det finns ingen vakt där och vem som helst är välkommen, men ändå är man inte välkommen om man inte liksom tillhör the in crowd, det här gänget. Som är ett ganska löst sammanhållet nätverk av både gamla och nya pengar och framgångsrika människor på olika nivåer i samhället. Och, som har ett ställe de kan träffas och käka och supa och gå hem med varandra, typ.
Mm. Mm. Ja, men absolut.
Och vad Carina Rydberg ägnar sig åt i andra delen av boken, det är ju liksom att jobba sig in i den här gemenskapen. Och det är ett idogt arbete. Det är inte någonting man gör i en handvändning. Det är inte bara gå dit en kväll och säga hej hej. Så är det inte. Utan man får sitta vid bardisken kväll efter kväll efter kväll efter kväll och göra av med sina pengar för att liksom långsamt bli... Ja, stiga i graderna liksom. Eller vad man ska säga.
Ja.
Och det tror jag är, om det är så nu för tiden, det vet jag inte, det har jag ingen aning om. Men det var absolut så en gång i tiden. Så var det.
Men och egentligen, alltså lite kopplat till det, så har väl det också med att göra varför den här boken blev så himla stor när den kom ut. När den här släpptes på slutet av 90-talet måste det ju varit. 96 kanske.
Ja, någonting. Något sånt kanske.
Mm. Ja, då blev ju den otroligt stor. Men då vet jag också att den stora diskussionen kring den här boken var ju att den var så otroligt självutlämnande och att hon liksom i princip namnger alla personer som hon möter där. Liksom så att alla förstår vem det är eller vem det handlar om. Och att hon liksom inte direkt skönmålar dem utan ändå... ja men verkligen det är inte jättesmickrande porträtt liksom.
Nej,
av personerna som rör sig där och deras bevekelsegrunder eller man ska säga.
Men hon kanske var liksom tidig med det där att liksom skriva någon form av autofiktion men också behålla liksom namnen och sådär, att det liksom
ja.
Att det är någon eftersom jag liksom inte har koll på, jag har bara koll på ett fåtal av de här personerna som liksom flyger förbi. Men jag fattar ju att om man liksom hade koll på läget på liksom Stockholms krogliv på 90-talet så kan man förmodligen plocka ganska många och att det blir liksom lite snaskigt.
Exakt.
Eller?
Ja, och det var väl det som var själva grejen tror jag, eller själva hypen. Plus att jag tyckte, jag tänker på det du sa precis Rasmus, att det också... Nu för tiden så känns det ju som att det är en helt annan liksom, nivå på vad som är självutlämnande så att säga.
Definitivt.
Så att när man läser, så att när man läser den här då bara, varför blev den så stor? Alltså,
ja, för, exakt, för så snaskigt är det ju inte. Det här är inte så snaskigt.
Det här är ju helt osnaskigt jämfört med snask som det liksom... Alltså det går ju inte att komma upp i de nivåerna som är nu på något sätt. Jag vet inte vad det skulle vara.
Nej, men alltså ungdomarna som skriver böcker nu om sina liv som de lever, det är självutlämnande.
Ja, absolut. Men om man skulle ha liksom en motsvarighet till liksom Carina Rydbergs spaning här. Jag vet inte riktigt, liksom, om man tänker Klubben till exempel, är ju en bok som redan är skriven så att säga. Om man nu undrar hur folk inom kultureliten kan bete sig på något sätt.
Mm.
Så att därför känns det så här, när man, om man precis har läst den och följt alla andra debatter som varit nyligen, så känns den här så otroligt så här, inte så, ja, den är inte värst så att säga.
Nej, men det är nog så att den här boken inte riktigt har åldrats värdigt.
Nej.
Alltså den var säkert, eller den var ju en bomb när den kom, men den känns inte som en bomb längre. Så.
Nej, inte alls faktiskt. Jag tyckte snarare att det var, och jag tror att man liksom, jag läste ju den här för 100 år sedan och fattade i och för sig ganska lite, för jag kunde inte relatera till riktigt den världen. Men jag liksom vet att jag då reflekterade över att jag tyckte att relationerna var så destruktiva från hennes synpunkt. Och nu när jag läser den så tänker jag nästan, alltså jag fick nästan så här ångest, för att hon känns så otroligt ensam och hon har så, ja men ganska sorgligt sätt att se på tillvaron, samtidigt som hon inte känns så sympatisk. Så att det är svårt att liksom känna med henne, trots att hon blir utsatt för eller utsätter sig själv också för massa saker som inte är så roliga. Och så känns hon ju så fruktansvärt ensam, som att hon inte har en enda vän. Och sen att livsstilen är så här, att de bara super och röker. Jag får nästan ont i huvudet när jag liksom läser den.
Oh. Vad tänker du, Rasmus?
Men jag tänker också lite apropå det där med liksom att hon känns så ensam. Jag tycker också att det känns som att hon, eftersom hon hänger ut de här personerna så mycket, så är det som att det också är liksom Carina Rydbergs sätt att få makt på något sätt. Eller hennes sätt att,
att äga,
att på något liksom sätt, att ta sig närmare den högsta kasten på något sätt. Att liksom visa att hon är att räkna med på något sätt. Och då det blir ju tragiskt på något sätt.
Det blir jättetragiskt.
Men jag bryr mig inte så mycket om vad som händer i boken. Det är ju tragiskt att just författaren liksom verkar ha det jobbigt. Men jag har svårt att engagera mig i liksom vad som händer.
Exakt samma här. Och att jag tycker så här att hon nästan är lite psykiskt sjuk när man läser.
Mm.
För att det är ett så underligt sätt att se på tillvaron och liksom, alltså det är ju så många situationer där hon också beskriver hur hon liksom, ja men saker hon gör och så, som man inte riktigt kan förstå. Alltså hon känns ju inte i grunden, alltså det är ju som någon konstig blandning mellan att hon, att hon både tycker att hon är bättre än alla andra och samtidigt beskriver både från sin uppväxt och vidare hur de är taskiga mot henne på olika sätt, som man får så ont i magen.
Nej, men det är ju högt och lågt. Det är ju precis.
Ja, det är jättesvårt liksom.
Men det här är ju också att upprepa mönster. Alltså från skolgården där hon blir bortvald till Indien där hon blir förnedrad i princip. Till P.O. & Company där hon inte får vara med och liksom ändå sitter kvar vid bardisken, trots att man är, det finns väl ingenstans där man är så ensam som vid P.O. & Companys bardisk, kan jag tänka mig, klockan 12:15.
Exakt. Men och det som jag nästan tycker är mest tragiskt är att, för att en del av den här andra boken då på P.O. & Company beskriver hon ju liksom en relation till en advokat som heter Rolf och som hon är olyckligt kär i, och som för dem som vid den tiden var liksom hängde mycket, så vet man vem det här är. Liksom.
Ja, han heter ju Rolf på riktigt. Liksom.
Ja, absolut. Men det som är att när man läser det så känns det som att det är en relation i hennes huvud. Som att han inte överhuvudtaget upplever att de är ihop. Liksom.
Mm.
Ja. Och då blir det så extra sorgligt på något sätt att hon nästan har fått för sig att de har en relation, eftersom hon beskriver det så. Liksom.
Varför tänker jag på egenmäktigt förfarande när jag läser den här?
Ja, jag vet. Jag tänker också på den.
Det är ju liksom samma visa om och om igen på något sätt.
Ja. Ah. Mm. Och jag får för mig att även Nuckan och Åsebergs Haggan är på lite samma tema.
Okej.
Okay. Men jag har inte läst Haggan. Men det är så sorgligt på något sätt. Hela.
Men det känns som en liten löjlig skolgård där, PA och kompani. Alltså det är samma mobbare och gäng och allt möjligt där. Det är precis samma saker som händer på en skolgård där det går sexåringar. Det är ingen skillnad. Man har bara lite längre slipsar på PA Company.
Ja, men förutom att det då är så här, och det här då kan ju kanske spoila på något sätt, men att man ändå, det som är så himla hemskt är att man, eller jag i alla fall när jag läste, nästan ifrågasätter hennes trovärdighet.
Ja.
För att hon verkar så ha så underligt sätt att se på tillvaron, som man tänker så här, ja, så här skulle väldigt många inte bedöma situationen.
Mm, jag förstår. Mm.
Och det är jättesorgligt.
Jag hade ganska tråkigt när jag läste den här. Jag tycker att den är pratig och att den knappt leder någonstans, och jag är inte imponerad.
Nej.
Nej, men vi ska väl säga att hon har ju inte, less is more är ju inte hennes grej.
Nej.
När det gäller orden. Den är ju på tok för lång och på tok för liksom, precis, jag upplever också att den är pladdrig och liksom står och stampar väldigt mycket.
Ja, jag håller helt med. Jag blev nästan tokig och började redigera i huvudet när jag läste, liksom, för att jag blev så irriterad. Det är ju jättehemskt.
Ja.
Men det undrar jag om det också är färgat av att det är en helt annan tid idag. Liksom. Man kan inte vara så här pladdrig, för man har liksom inte det utrymmet.
Nej, men det känns otroligt daterat. Liksom, ja. det är så, det, jag vet inte, det är väldigt, väldigt daterat bara, det här.
Ja, ja. Och alltså, det är verkligen ingen framåtrörelse, upplever man. Alltså, man var ju tvungen att tvinga sig igenom det här eftersom vi skulle ja. Prata om det. Men det är ju, var ju ganska tungt där. Vad säger du, Rasmus, under några delar i mitten?
Ja, alltså det här med det var så plågsamt. Och vi kommer ju kanske att säga är ju att det kommer att finnas ett litet bonusavsnitt där vi kommer att liksom, dyka lite djupare i sådana saker som man kanske inte vill veta om man inte har läst boken.
Ja, man får för sig att det är en överraskning.
Precis. Den här, då tänker jag att jag i alla fall vill prata mer om den här relationen som hon hade i Indien. Men ja. Jag tänkte bara lite kort säga om den att jag upplever att det är en väldigt, på pappret en otroligt bra historia. Men jag kunde liksom inte engagera mig i den.
Exakt.
Och det var också liksom eftersom hon på något sätt försöker formulera den som en historia och berätta den i Stockholm också, så blir det som att så här, om du har gått igenom den här så många gånger, hur kan du inte ha skrivit den så att den liksom rör mig?
Ja. Men det är därför jag också får känslan att det inte är så redigerat. Min egen så här tolkning, eller en teori, är så här. För det bluddras ju i boken om att hon får olika så här kontrakt eller saker hon ska göra och så. Då har hon liksom fått pengar för att göra något, och så har hon suttit och supit bort tiden, så att säga, eller koncentrerat sig på att jaga relationer och situationer som inte riktigt blev som det var tänkt. Och sen så måste hon slänga ihop något i slutet, och då blir det ett liksom väldigt oredigerat, ganska ogenomtänkt, blajigt manus. Ja, men det är ju, men visst blir man lite ledsen. Och så tycker jag att det också är märkligt, man tänker de här blurbarna på baksidan som är liksom, jag har aldrig läst en så självutlämnande roman. Glöm allt vad jag har läst om boken och läst den istället. Gripande och fängslande. Alltså.
Nej, vi håller helt enkelt inte med.
Nej, men inte alls.
Nej. Det är...
Jag blir så himla förvånad. Att, alltså, för det är en sak om det hade varit att det bara saknar framåtrörelse, men ändå är väldigt så här stilistiskt, litterärt och snyggt. Liksom. Men här tycker jag att det liksom inte ens är redigerat ibland.
Nej.
Det tycker jag är förvånande.
Nej, men det känns ju oväntat daterat. Alltså att så länge sedan är det inte den kom. Alltså det är ju liksom inte, det är inte 100 år sedan. Alltså men det är som att det är någonting som är så här. Ja, det känns verkligen som en del av en annan värld på något sätt.
Ja.
Men kul att du fick uppleva den ändå, Rasmus. Ja, du som är så ung.
Ja.
Men vi kan ju, vi kör nästa sammankomst när vi träffas alla fysiskt. Den kanske vi kör på PA & Company, om inte vi gör det i mitt kök.
Ja, urbra.
Eller vi börjar på PA & Company och sen i mitt kök. Eller först i mitt kök och sen på PA & Company. Jag vet inte vilket, men...
Mm. Ja, absolut. Nej, men det här låter ju som en jättebra sak, helt klart.
Och alla lyssnare som hör det här är också välkomna. Alltså först till mitt kök
till
och sen till P.A.
Company. Kök?
Ja, först till mitt kök och sen till P.A. Company.
Nu har vi ju genomlidit kanske 400 sidor, eller ganska mycket barhäng.
Det kan man säga.
Har ni liksom, om man nu är sugen på att läsa om krogliv, finns det några tips som kanske då vi rekommenderar till skillnad från den högsta kasten?
Ja, jag slår ett slag för Per Hagman. Jag fortsätter på Per Hagman idag.
Mm-hmm.
För hans första debut, alltså hans debutroman Cigarett, den slår jag ett slag för.
Mm. Det är inte helt otippat att just P.O. slår ett slag för den, tycker jag.
Alltså, den är ju hatad, den där romanen, tror jag, av många. Men det fina är att det är 150 sidor, det är pang på direkt. Och han är servitör, om jag minns rätt, på Hard Rock Café och lever sitt liv på Stockholms krogar.
Mm.
Med allt vad det innebär.
Men vad innebär det då?
Ja, men det innebär staccato-meningar och inte så starka litterära omskrivningar för vad han håller på med. Det vill säga knarka, knulla och supa.
Ja.
Och ja, men jag tycker att det, jag tycker om det. Jag tycker att det är en väldigt bra roman.
Exakt, men det här är väl egentligen din roman liksom. Alltså den här typen av, jag tänkte
men det är en missuppfattning att jag liksom bara skulle
du har ju så super krogromans aura.
Lägg av. Det här är det värsta jag varit med om.
Vad tipsade du om förra gången? Ah, Blondie. Och då var det ju typ, eller hur? Alltså jag tycker ofta du tipsar om, förutom Ångesttåget då, så här, dekadenta.
Ah, okay.
Ja, men du vet.
Nu, jag känner att jag behöver gå ut och ta ett glas efter det här.
exakt så.
Ja, okej. Okay. Ja, det är i alla fall mitt tips på, tycker jag, en bra krogroman. Det finns ju fler exempel, men det är mitt tips.
Mm-hmm. Rasmus, vad säger du? Har du något tips på en bra krogroman?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har liksom ransakat mig själv och inte, jag kan inte minnas att jag har läst någon annan som är så tydligt liksom med miljökrogen. Har du något tips, Anna?
Nej, men jag har inte det. Jag har också ransakat min läsning och min läsning som så här lite yngre, alltså ja. Nu kan jag inte gå in på vad det är, men för att jag tänkte att under en period när jag levde ett annat liv så tyckte jag att det var ganska roligt att läsa om folk som levde så här fladdrigt och utsvävande eller dekadent eller så. Men jag kan inte komma på någon som, precis som du säger, är så här starkt kopplad till ett ställe eller till, så att jag har inte heller någon jättebra bra just krogromanstips.
Men om vi själva sitter på krogen då, vad vill vi läsa då om vi liksom vill dra folk till oss?
Ja,
vad skulle Carina Rydberg ha läst?
Exakt, om man tänker sig in i situationen att man själv sitter och hänger dag ut och dag in på en krog, liksom. Vilken bok tar man med sig?
Ja, den måste ju räcka ett tag också, kan jag känna.
Eller flera, det kanske beror lite på vad det är för sinnesstämning.
Ja, men mitt boktips till Carina Rydberg om hon vill bli uppraggad på krogen, det är att läsa Bibeln.
Mm. Va? Vad är det för personer som dras till ändå, undrar jag?
Jag tror att det är superspännande att sitta och läsa Bibeln på krogen. Tror ni inte det?
Ja, men jag tänker vilken signal det skickar ut. Det är typ
exakt.
Så här att...
Du blir ju supernyfiken, Anna. Du skulle ju gå fram direkt och säga, du,
nej,
är
men
det där
jag...
Bibeln?
Nej, men jag tänker att det inte liksom skriker, kom och ragga upp mig.
Ja, men kanske alltså, tillsammans med liksom en stor whisky. Då tänker jag att det skriker, kom och ragga upp mig. För att det är
att
liksom
det blir
lite
kontrasten.
Så...
Att det liksom står en massa tomglas framför dig, Anna, när du läser Bibeln.
Ja,
det blir skitspännande.
Ja. Så de här billiga liksom som folk höll på med när man gick på högstadiet eller gymnasiet typ. Jag gick till exempel en samhumklass. Och då, de som gick hum kunde gärna sitta med så här, glaskupan eller Kafka eller något lite intellektuellt framför sig i det sammanhanget.
Okay. Ja.
På drift kanske kunde man också ha.
Ja, just det.
Fast den har P.O. läst, det syns på honom nu.
Jag har läst På drift och jag har läst Glaskupan också.
Ja, exakt. Jag vet,
vad var det tredje du sa?
Ja, men typ Processen eller någonting av Kafka.
Ja, jag har också läst. Ja.
Såklart.
Alltså Glaskupan är en underbar roman, för, absolut, skulle jag vilja påstå.
Ja, alla de här är jättebra. Det är mer bara så här själva grejen, vilken signal man sänder ut när man sitter och läser dem. Liksom.
Ja, okej.
Okay. Att det är lite image-skapande.
Ja, men vill man, vad vill man? För jag funderade då på vad jag skulle läsa. Och så tänker man att här, det blir liksom, oavsett vad man läser, så blir man liksom en tydlig persona. Eller liksom om man skulle sitta och läsa så här, Ednan av Linnea Axelsson. Alltså ja, då blir man också så, då blir man den som, den här som vill vara litterär och som vill liksom hänga med. Och läser man Klubben, då är man också så, jag ska visa upp att jag liksom hänger med i samtiden typ.
Ja. Men hade det inte varit roligast då om du kanske satt och läste liksom något motsvarande Bridget Jones typ?
Jo. Ja.
För att det är mest kontrastrikt då.
Ja, just om det är det man är liksom ute efter och liksom få folk att haja till.
Ja, exakt.
Ja, men då kanske det är att liksom jag ska läsa 50 Shades of Grey till exempel. Ja, det hade ändå varit förvånande, tänker jag.
Det är så himla dumt att göra det på krogen. Jag tänker att det är
då signalerar man ju, man signalerar i och för sig ligga skitmycket.
Ja. Ja, men också lite så här att det är lite spännande om vi kan ligga lite annorlunda idag.
Det här är inte krogrelaterat, men jag körde den här stilen när jag var 16-17. Då körde jag manchesterkavaj och en diktsamling nedstoppat i fickan. Liksom.
Det här förvånar ju inte riktigt heller faktiskt.
Nej, jag förstår att inte det förvånar. Herregud.
Ja. Nej, men det är ju svårt det där. Jag tänker också att man då också kan köra den här omvända. Att man till exempel, ja, men kanske att man lägger upp American Psycho till exempel.
Ja, då skulle jag bli intresserad. Alltså, det haglar grymma romaner här nu, Anna.
Ja, absolut, absolut. Eller då alternativt, om man var Carina Rydberg, att man kanske hade omgiven av psykopater. Som man satt och läste i.
På PA & Company då, givetvis.
Ja, exakt. Just den boken hittade jag inne på en kollegas rum vid ett tillfälle. Det blev mig också lite så här stressad när någon på ens jobb läser den.
Omgiven av psykopater?
Mm. Bara, jaha. Ja, märkligt. Ja, nej, men jag vet inte, slutsatsen kanske var då att man helt enkelt, om man ska sitta och läsa på krogen, så måste man tänka efter. Eftersom det är liksom lite image-skapande.
Ja, alltså restaurangmenyn är väl ett förslag att sitta och läsa istället för en bok kanske.
Mm, ja, eller sin telefon som väldigt många gör idag.
Just det.
På något sätt. Mm. Ja, men har vi några andra boktips då? Oavsett krogromaner. Rasmus, har du läst något bra på sistone? Du har ju alltid bra boktips.
Vad sa du?
Du har ju alltid bra boktips.
Ja, tack. Jo, men jag har ändå ganska läst hyfsat kul grejer. Jag har ju också en förmåga att inte minnas vad jag har tipsat om. Men nu när jag har startat en lista i min telefon där jag skriver ner vad jag kan tipsa om. Så att jag inte ska. Så att jag tror nu att jag inte har tipsat om. Mannen som visste allt av Deborah Levy. Tror jag inte att jag har tipsat om. Nej. Någon som har läst.
Nej.
Hon kom ju med en bok som heter Varm mjölk, tror jag, för några år sedan. Och nu i
Men du läste Varm mjölk?
Nej, jag har inte läst den. Men jag var liksom supersugen på den. Och sen så kom den här nu i tidigare i vår. Och den är väldigt svår att beskriva vad den handlar om. Men man kan säga att den liksom utspelar sig i två tids... zoner. Dels i Östtyskland på liksom, slutet av 80-talet, precis innan muren faller. Och också 2016 när då en åldrad man ligger på någon form av dödsbädd eller på sjukbädd i alla fall och liksom tvingas att fejsa vad som har hänt i hans liv. Och dels så tycker jag liksom Tyskland under så här, kalla kriget är väldigt spännande och liksom 80-talet kanske i synnerhet. Det tycker jag är en kul miljö. Och sen så var det någonting med den här som var, det finns liksom ett element av så här liksom spänningsintrig, att man liksom är lite så här pusseldeckare, man fattar liksom inte riktigt hur allt hänger ihop på något sätt.
Det är ju roligt.
Och det var ganska härligt, för att den är ganska konstig och lite absurd och liksom kanske inte den mest lättillgängliga romanen som jag har läst, men just för att den var liksom så där konstig, så gjorde, när man bara valde att åka med och liksom inte för tvunget försökte fatta allting, så tyckte jag att den blev kul. Så om man vill läsa något annorlunda så kan jag verkligen rekommendera den boken.
Ja, men bra tips.
Anna, har du något?
Nej, men jag har efter högsta kasten så kände jag att min läsning blev förstörd. Nej, jag skojar bara. Men då började jag läsa. För jag tänkte så att jag måste ha något som känns så här roligt och nutida. Blev man sugen på efter att ha läst det här långa daterade dravlet. Och då kastade jag mig över Queenie. Som du har tipsat om. Resten.
Just det.
Jag har inte kommit så långt än. Men jag gillar den jättemycket. Och gillade den också omedelbart. Så det känns väldigt, väldigt roligt. Den är ju skojig och hjärtskärande i många delar. Men, så den är min, liksom, vad ska man säga, den håller jag på med nu. Och sen har jag även idag lagt in en liten beställning på ett gäng böcker som jag hoppas att jag ska få lite ledigt här snart efter någon jättetråkig deadline. Och då vill jag urgärna läsa Ansvärds roman Jackie. Den tror jag att Alex läser också just nu, apropå inget. Vi verkar som att vi läser ju nästan alltid lite så här, många många samma i vår podd, fast ändå inte. Och sen har jag också införskaffat en deckare eller en spänningsroman, eller man ska säga, som heter Min mörka Vanessa av Kate Elizabeth Russell. Och det var också för att jag kände så här att jag, alltså jag försöker ju läsa typ varannan spänning eller så, för att det är roligt och för att det är en genre som jag känner att jag vill liksom fördjupa mig i. Och då känns det roligt att läsa någon som inte är svensk, för jag läser så himla mycket svenska eller nordiska spänningsböcker. Och den här tycker jag verkade otroligt bra. Och sen så har jag även införskaffat Vaken dröm efter tips av Pernilla, som har höjt den till skyarna, av Madeleine Schantz. Så jag tror att jag har fått en bra spridning av fräscht och modernt och böcker med driv.
Ja, jag kan väl bara, alltså jag läser just nu två saker, men jag liksom är inte riktigt begrepp på recensera dem ännu eller så. Men jag läser Kitchen Confidential, alltså av Antoine Bourdain, en kock som pratar om det är ju inte en roman, utan det är ju hans liv. Det är ju en självbiografi. Det går ju ganska vilt till ute i restaurangköken, kan jag säga.
Ja. Och då är du tillbaka i krogvärlden ju, kan
jag säga. Absolut, absolut.
Det säger krogboksauran.
Jag ska inte säga för mycket om den, men jag kommer definitivt återkomma till den när det blir min tur på kontot igen, tror jag, och prata om den och så. Och sen så håller jag också på med närhetsprincipen. Nu hon heter Hanna Linnea någonting. Hjälp mig med det sen. Men närhetsprincipen, en diktsamling, den har kommit ut för bara ett litet tag sen.
Ja.
Den håller jag på med också. Så de här två böckerna kommer jag återkomma till lite mer djupgående framåt, men det är de jag läser just nu.
Alltså det kan man ju säga, eftersom ingen av oss riktigt kommer ihåg vem som har skrivit vad, så att säga. Så kan man ju, om man lyssnar på det här, kan man ju gå in på vår hemsida vadvipratarom.se. Där kommer det stå.
Ja.
Typ vad Hanna Helena heter i efternamn.
Hanna Linnea.
Ja, du ser.
Rengefors. Ja,
bra. Men allt det här kommer ju stå på hemsidan.
Det kommer att göra, men dessutom om man följer oss på Insta så kommer man att få mer info om det här så småningom. I alla fall när det blir min vecka igen, för då kommer jag att prata om de här.
Ja, precis. Vi har ju ett rullande schema på vårt Instagramkonto.
Just det. Där det bara rullar och rullar och rullar och rullar.
Exakt.
Ja, okej. Okay. Då säger vi tack.
Ja, tack för bra tips.
Så missa inte bonusavsnittet om ni är sugna på att grotta ner er lite mer i kanske detaljer och spoilers och sånt. Men vi säger väl tack för idag, va?
Ja, det gör vi.
Hej, hej.
Hej då!
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Nu stänger vi av.